Det var bra att det blev en sång till. Annars hade jag haft svårt att tala, för att den där sången kände jag att den tog tag inne i hjärtat. Tack för förböner, det måste jag säga. Och det är nog tack för era förböner som gick så pass bra och som jag kan stå här idag också. Det brukar inte gå riktigt så här fort som det har gjort den här gången tillbaka. Men det känns skönt. Fortfarande darrig och har inte så stora krafter precis, men jag vill ändå försöka dela det Herren har lagt på mitt hjärta. Jag var ju och besökte läkare här i veckan i Uppsala, och de hade väl inte så mycket nytt att komma med mer än att tala om att jag får lära mig att leva med den här sjukdomen. Det de kan åstadkomma, det är enbart att försöka hitta mediciner som kan dämpa och hålla ner. Men det är tydligen väldigt få som har den här typen av sjukdom, och därför så måste man gå på varje individ så att säga och försöka hitta lämplig medicin som kan hålla tillbaka de här skoven så det inte slår för hårt. Men tack för era förböner. Jag är mycket tacksam för det. Herre, så vill jag tacka dig för att du står här idag med oss. Du finns här och du vill leda oss och hjälpa oss. Tack att du är den som kan föra våra tankar i rätt riktning. Och tack Herre för att du också är den som kan arbeta med vår inre människa så att vi kan få mogna inför dig. Steg för steg under hela vårt liv. Tack Herre för att du hör mig, och tack att du vill vara med. I Jesu Kristi namn. Amen. Tro och liv är själva ämnet för den här söndagen. Och det kan ju vara hur mycket och vad som helst egentligen. För det är när det gäller definitionen av ett kristen tro, så finns det ju ganska mycket. Vi har en trosbekännelse, ja visst. Men sen kan det vara väldigt mycket olika vad människor lägger in i det. Vad är en kristen tro? Och hur ser den ut? Och hur får jag forma den? Och så vidare. Precis samma sak som med ett kristet liv. Om jag skulle gå ut och fråga människor på samhället idag, hur tycker du en kristen ska vara? Då skulle jag få en mängd olika svar. Hur de tycker. Och skulle jag fråga dig så får jag andra svar. Så det finns väldigt mycket olika definition utav det. Men vi har bra mycket att hämta ur den här boken. Där vi kan se vad Herren vill med våra liv. Evangelietexten för idag, den är hämtad ifrån Matteus 21. Och där... Ja, jag tror jag ser och läsa på den där lika bra som det här. Och då läser vi därifrån 28:e versen. Och det är Jesus som talar här, och han säger så här: vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sa samma sak. Han svarade: ja, jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma för er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Har du varit med om det här? Att någon har bett dig om en tjänst. Kan du hjälpa mig? Kan du göra det? Men så har du känt att nej, jag har ingen lust till det. Och så har du svarat nej, jag har inte tid. Och så har det liksom blivit bra med det. Men så slår det i samvetet över att det här var ju inte riktigt rätt. Jag hade ju kunnat göra det egentligen. Varför sa jag så där? Och så tar du tag i och gör det i alla fall. Till den som bad dig stora förvåning. Va? Har du gjort det? Du sa ju att du inte ville. En förändring. En ändring i det hela. Därför att du märkte att det här vart fel. Och då förändrar du det. Det är ofta så som vi kan komma i de här sammanhangen. Jag vet ju hur det är, det här med att också den andra sidan, där man blir ombedd. Och så säger man ja, visst, det ska jag göra. Jag ska göra det. Och så faller det i glömska och så blir det liksom inte gjort. Och ju längre tiden går, ju mer ökar oviljan att ta tag i det. För det känns så jobbigt. Och så blir det inte gjort alls. Och det känns ganska jobbigt när frågan kommer, hur gick det? Och kunna erkänna, jag har inte gjort det du bad mig om. Så kan det också vara i vårt förhållande till Gud. När vi får uppdrag av Gud, vi vet vad han vill egentligen. Men ibland så är det bara så, nej, jag har inte lust. Jag vill inte. Men vi förändrar oss, och det brukar vi kalla omvändelse. När man vänder om och liksom tar tag i det där istället, i alla fall. Därför man kände, jag borde göra det här. Det här vore det absolut rättaste att göra. Men det kan ju också vara så att vi helt enkelt har en hög bekännelse och talar om vad man tror på. Och så här är det, så här tror jag och så vidare. Men sen följer det ingenting mer utav det. Det blir inget liv. Och livet som vi lever, det slår ihjäl orden som vi har uttalat om vår tro. Vi har ofta de här konflikterna som vi möter, där vi hamnar de här olika dikena. Ändra så är det så att vi vill bara inte, och vi har en hög bekännelse men vi gör inte det. Eller också så tycker vi att vi inte räcker till. Det blir inte gjort, det händer ju ingenting i mitt liv. Jag gör inget sånt som jag borde göra. För ett halvår sedan så berättade jag en liten händelse ifrån när våra barn var liten. Och nu får du höra den igen om du nu skulle lyckas komma ihåg den. Vi bodde uppe i Ärla och det var vinter. Mycket snö, hade kommit 30 centimeter på natten. Och jag skulle iväg till kyrkan. Ingen plogbil hade gått än, så det var snö överallt. Och jag hade ju liksom predikat för mina barn, ni får inte gå över järnvägen utom där det är bommar, där det är en bevakad övergång. Så det visste ju jag, vad jag tyckte och vad jag tänkte och vad jag liksom hade sagt att vad är rätt för någonting. Men på söndagsmorgonen där, och jag hade lite bråttom, så jag tänkte så här, jag går rakt över. Det är mycket snö överallt, så det spelar ingen roll var jag går. Och jag klarar det här. Och så steg jag iväg den snabbaste vägen rakt över spåren och ner till kyrkan. Efter ett tag så kommer barnen. Och då frågar jag så här, vilken väg gick ni? Vi gick i pappas fotspår såklart, sa de. Det var ju lättast. Och så är det. Hur vi gör, det är viktigt vad vi säger, men det är ännu viktigare vad vi gör för någonting. Att det får en konsekvens och att det händer det som vi tror på, det som vi tycker är rätt och riktigt. Att vi också omsätter det i våra liv, Därför att det påverkar, och det är ju det jag gör. Det är ju det som man tar efter. Det är inte vad jag säger, utan det är hur jag lever, hur mitt liv ser ut. Jag pratade om att det fanns olika diken. Och det kan verkligen vara så att vi kan hamna i ett dike där vi är så renläriga och tycker att så här ska det vara och så här ska man vara. Och man pratar om det och man talar om det här tror jag verkligen på. Och så är det nästan så att det blir jobbigt för både mig själv och för min omgivning, för jag sätter ribban så högt och vill vara så präktig, så att säga, i min tro. Och ibland så kan det nästan bli så att jag till och med tycker att det är ju det här det min frälsning vilar på. Det är viktigt att göra rätt. Men det är ju faktiskt inte så. Det är ju inte på grund av allt jag gör och hur duktig jag är. Det är ju inte det som gör att jag blir frälst. Det är nåd. Och därför så är det viktigt att vår tro och vårt liv hamnar i balans med varann. Att det finns en balans mellan de här två enheterna. Den inre tron som jag bär på och som har fötts, men också det liv som jag lever. Vår tro behöver återspeglas i vårt liv. Först då blir det något genuint. Som jag inte behöver vara rädd för att det ska krackelera, utan det kan kännas tryggt. Därför jag vet, det här är rakt igenom. Jag är genuin och äkta i det som jag tror på. Och det är först där, när balansen infinner sig, som det blir riktigt tryggt och skönt för oss. I Jakobs brev, vi ska slå upp och läsa några verser därifrån, andra kapitlet. Där skriver Jakob just om det här med tro och gärningar. Och gör det på ett väldigt spännande sätt, tycker jag. Mina bröder, skriver han, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger, gå i frid och håll er varma och ät er mätta, men inte ger den vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Här ser vi hur han verkligen pekar på hur viktigt det är att det får en konsekvens. Min tro får en konsekvens. Men då säger du kanske så här, ja, men är inte tron personlig? Det har väl ingen annan med att göra vad jag tror? Frågan är, kan du hålla din tro osynlig? Kan man göra det? Det verkar ändå som, när Bibeln beskriver tron, att den är dynamisk. Den går inte bara att hålla kvar där inne, utan den syns och den märks i hur jag lever, hur jag talar, hur jag är. Det har med min tro att göra. Tron är verkligen viktig i sig själv. Vi läser i Romarbrevet om att hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Så hjärtats tro och orden, att jag bekänner, det är liksom grunden. Men Det räcker inte där. Tron är en gåva som vi får av nåd. Läser vi om i Efesierbrevet 2 till exempel. Det står det om att den är gåva från Gud för att ingen ska kunna berömma sig. Ingen ska kunna berömma sig av gärningar för att ha blivit frälst eller fått uppleva nåden. Utan den är en gåva verkligen. Men tron på Jesus, det får effekter. Om du tänker dig att du har ett frö av ett träd. Ta vilket träd som helst. Och så vill du sätta det här fröet för att få det där trädet att växa upp. Vad är det som händer? Jo, du sätter ner trädet eller fröet i jorden. Och först händer ingenting synligt. Men det händer någonting under ytan. Och det är att det börjar på att växa. Det kommer en rot som så småningom förgrenar sig. Och så blir det så småningom också ett skott som efter ett tag kommer upp genom jordskorpan. Men allt det där, det sker i samklang. Det måste hela tiden vara ett bra rotsystem för att kunna klara av när trädet växer sig större och större. Det är inte bara trädet som ska synas och sen ingen rot, för då kommer det inte att hålla. Då brakar det till slut. Och det är så med din och min tro och våra gärningar. De måste gå i samspel med varandra. Vi måste hämta näring ifrån Herren och i vårt inre liv. Och låta det få växa till och bli stabilt. För att kunna bära och göra det som också hör till rättfärdigheten. Det behöver alltså vara en balans mellan tro och liv. Tron blir alltså synlig. Och det är tron som föder gärningarna. Det är inte tvärsom. Utan det är tron som föder gärningarna. Någon fick tag på en äldre kvinnas bibel. Och den var väl läst. Men den förundrades över, när den bläddrade lite i den där bibeln så stod det P-E i kanten, lite överallt. P-E. Och den blev så nyfiken och undrade vad det där var, så var tvungen att fråga. Varför har du skrivit så här? Varför står det P-E i marginalen för? Jo, sa hon, det här är löften som står där och de har jag prövat. Och så har jag erfarit dem. Hon hade upplevt att det fungerade. När hon började på att tro på löftena. Då hände det någonting. Och det var en verklighet bakom de här löftena. Som hon fick ut utav. Du behöver inte gå omkring. Och tycka att du är otillräcklig. Att du är en dålig kristen. Att du inte får tillräckligt mycket gjort. Att du inte kan visa så mycket på Jesus som du skulle vilja. Och ibland så kan man läsa Bibeln och så känner man, oj, ja, men det där skulle jag ju också göra. Men du behöver inte gå omkring och spänna dig och känna på att du måste. Och ha en massa krav på dig. Och ibland så märker du också på omgivningen att de tycker att du ska vara på ett visst sätt. De har en mall som man sätter på människor. Och så tycker de att så ska det vara. Men vet du, du kan slappna av och låta istället det bli så att du får känna att Jesus kan du umgås med på ett lätt sätt, på ett naturligt sätt. Och så få uppleva att din tro på honom får växa sig starkare bit för bit. Vi ska inte bete oss eller göra en massa saker på grund av att andra tycker det. Det måste få komma inifrån. Det måste få komma ifrån min inre upplevelse och den jag har i gemenskap med Jesus. där min tro får växa sig starkare. För annars kommer det att krackelera så småningom. Det blir inte bra. Det blir ingen balans i det hela. Så jag skulle vilja säga dig idag. Slappna av. Sluta att se på alla förväntningar. Och titta på vad vill Jesus med dig. Bernt talade om den här kampen som vi kan uppleva. Och Paulus beskriver den ju i Romarbrevet 7. Där han talar om att det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag avskyr, det gör jag. Och så beskriver han den där kampen, hur vi har det. Att det är så svårt att göra det som är rätt. Och det är därför att vi har den här syndiga naturen. Vi lever här i världen och vi brottas med det här. Men så säger han också så här: men vem ska kunna frälsa mig och rädda mig från denna dödens kropp? Och det här som jag lever i, den här kampen. Och då säger han, det är bara Jesus. Det är Jesus som kan befria mig. Och så kommer Romarbrevet 8 med hur Jesus har verkligen satt oss fria ifrån lagens och köttets lag. Och istället satt oss in i frihetens lag, andens lag. Att få göra det som han har frigjort oss till. Han har befriat oss ifrån det onda tvånget. Att du måste, du måste, du måste, du måste. Och istället så ger han ett liv som flödar. Och att anden får leda oss. Och fylla oss. Och föra oss framåt bit för bit. Han vill göra oss fri ifrån alla de där du borde. Du måste göra något bättre. Istället kunna säga, Herre, Herre jag, vad vill du med mig idag? Är det något jag kan göra för dig? Och så bara finnas till och verkligen få känna att han är den som vill leda oss och hjälpa oss. Slappna av i din relation till Jesus och sök honom och hans vilja. Då kommer han att visa dig vad han vill att du ska göra. Och det är inte samma sak som de andra. Det är inte så att vi ska upprepa och titta på någon annan. Det är väl bra att ha föredömen. Men det är inte meningen att du och jag ska titta på varandra och se hur gör den det och hur ska jag göra nu då. Du är dig själv. Gud har skapat dig till en unik människa som han har frigjort för att tjäna honom. Och du kan vila i det. Du kan vila i det och känna dig trygg i att han tar hand om dig. Han leder dig och helt plötsligt så kommer du upptäcka, vad häftigt. Och jag fick vara med om idag. Tänk att det hände det där. Och tänk att jag fick det där samtalet. Det hade jag aldrig tänkt på att jag skulle få. Och så vidare. Gud leder oss in i de här sakerna. Som är så fantastiska att se. När vi minst anar det. När vi minst anar det. Jag satt för en tid sedan hemma hos några grannar i Björkvik. Och samtalade bara om ditt och datt. Och lyssnade lite grann hur de hade det egentligen bara. Och helt plötsligt så kommer frågan. Vad är egentligen meningen med livet? Och så blev det ett samtal. Jag hade aldrig tänkt det. Jag var där bara för att hälsa på. Men Gud öppnade det. Och det där är så skönt att se. Anden leder oss mer än vad vi anar. Och hjälper oss att verkligen kunna göra det han vill. Herre, så vill jag tacka dig för att du är här. Tack för att du har en tanke och en plan med var och en av oss. Och tack Herre för att vi får vara dina och återspegla dig i våra liv. Herre, låt allt det vi gör, det vi säger, hur vi är och beter oss. Låt det Herre få vara en spegelbild av dig. Att vi ändå får återspegla någonting som får glimma till i vardagen där vi rör oss och där vi är. Herre, tack att du vill göra det. Och tack för att du har sagt att du vill gå med oss och vara i oss, leva i oss och låta din ande få leda oss. Tack Herre för att du hör mig så, i Jesu Kristi namn. Amen.